Hörrni, vad roligt att få vara här i Vårgårda. Jag tror att det var 4 år sedan som jag var här. Jag kanske har varit här någon gång däremellan, men det tror jag inte riktigt. Då är jag här med Sergej och Anna. Och vi hade en liten roadtrip i Sverige och fick besöka lite församlingar, men framförallt Vårgårda, för det är ju Orhejs stora givarförsamling. Det är ju det som är kopplingen liksom. Så ni betyder väldigt mycket för församlingen i Orhej. Det är så att den församlingen är beroende av er. Det är faktiskt så. Guds rike är inte beroende av er. För det kommer fortsätta oavsett vad vi gör. Det går inte att stoppa. Men församlingen och verksamheten, det som bedrivs där, det är kopplat till vad ni gör här. Både som församling i de här bärarlagen, men också vad som görs på er second hand butik. Så viktigt. Det förvandlar människors liv. När de får tag på att de inte är där de har råkat ut för. Utan att deras identitet är något helt annat. Det är där någonstans som är grunden i det kristna budskapet. Du är inte vad du har råkat ut för. Och det är ju samma i Sverige. Det behöver vi hela tiden lära oss. Du är älskad av Gud. Där är din identitet. Det är inte att du har gått igenom en skilsmässa eller förlorat någonting eller blivit sjuk eller vunnit 35 miljoner på lotto. Det är inte din identitet. Men det är lätt att vi människor ser på varandra utifrån de kriterierna. Du har pengar, du är smart, du är duktig, du är inte speciellt duktig. Vi jämför lätt så. Och det tror jag att vi som kristna, vi är faktiskt kallade att se på världen med andra ögon. Att se på världen med Jesu ögon. Att se på världen med generositet. För det tänker jag, det är mycket det handlar om. Vi ska ta upp det här bibelordet, ordspråksboken. Kapitel 11 och vers 24 och 25. När jag fick det här... När jag fick det här bibelordet så tänkte jag att det känns ju lite speciellt att någonstans så kom jag ju hit och tigger pengar till Moldavien. Även om det inte riktigt så man ser det. Men och så har jag fått den stora förmånen att tala om generositet. Så det blir ju som ett långt kollekttal hela liksom predikan. Men sen började jag fundera lite grann. Att vara generös handlar verkligen inte om pengar. Bara. Självklart handlar det om pengar. Men verkligen inte bara. Och man kan ha en gemenskap som är generös. Jag tänker att vi är skapade faktiskt att vara generösa. Och då handlar det ju inte om kronor och ören. Utan det handlar ju om någon sorts inställning till livet. Och där tänker jag, det här är en ganska viktig sak. Den här som snålar, hans liv blir ganska fattigt. Och hans perspektiv blir ganska mycket jag, mig och mitt. Och hela universum blir ganska centrerat kring vem jag är. Och att leva med en generös inställning till livet tror jag breddar vyerna, perspektivet. Och man får en sån mycket större rikedom. Man får vänner, man får perspektiv, man får liksom... Livet blir någonstans helt plötsligt väldigt mycket mer än bara jag, mig och mitt. Det blir vi, oss tillsammans. Det är något helt annat. I Romarbrevet kapitel 12 så berättar Paulus om de olika andliga gåvorna vi kan få. Och jag tror det är Romarbrevet 12 och 7, 8 någonstans där. Så en av gåvorna att visa generositet. Eller att frikostigt kunna dela med sig. Tänk att en av gåvorna från Gud till dig är att du kan få gåvan att kunna dela med dig ännu mera. Jag tänker fundera lite grann på vad händer med oss om vi slutar vara generösa? Eller vad händer med oss när vi börjar vara generösa? Beroende på vart vi är liksom. För några år sedan så var det en ganska stor debatt i Sverige om rumänska tiggare. Eller bulgariska, eller var de var ifrån. De var i lite olika länder sådär. Och i början så var det ett ganska stort intresse av att vara generös. Att se människan som satt där och ge. Sen började det komma diskussioner om att de använde pengarna inte riktigt korrekt eller inte som vi ville eller som vi tyckte. Och så såg man någon som hade köpt ett paket cigaretter och rökte och någon annan som... Så på något sätt så blev gåvan lite tråkigare när mottagaren inte använde pengarna precis som vi hade önskat. Och helt plötsligt så börjar svensken generellt sett sluta ge. Det var en ganska stor förändring bland de flesta svenskar. Och jag tänker att det händer någonting med dig när du slutar vara generös. Oavsett om det är rätt att ge till någon som börjar röka för pengarna eller inte. För den diskussionen är kanske någon annan. Men det händer någonting när man slutar vara generös. För då måste man hitta någon annan anledning till varför jag inte delar med mig när jag har och han inte har. Då måste jag rättfärdiggöra att jag går förbi en som är i nöd när jag inte är i nöd. Jag kanske till och med har ett överflöd. Och när jag rättfärdiggör det så tror jag att det finns en ganska stor risk att det påverkar hur vi ser på Gud. Jesus han berättar en berättelse om en man som var skyldig väldigt mycket pengar och fick det efterskänkt och är superlycklig. Och så går den mannen ut och möter en man som var skyldig honom lite pengar bara. Och kräver det. Det gör någonting med relationen till kungen. Hur vi hanterar. Och jag tror att det finns en ganska stor risk att vi tänker att vi då ska göra rätt för oss inför Gud. Om vi kräver att andra ska göra rätt för sig. För att få vår gåva. Och då skulle jag vilja titta lite på vad säger Bibeln om Gud egentligen? Vårt ursprung. Så vi är skapade att likna Gud. Och vad säger Gud? Hur är han när det handlar om generositet? Hur är han när det handlar om att ge oss gåvor? Och så kan man fundera på om vi har förtjänat det eller inte. Jag skulle vilja läsa Johannes evangeliet kapitel 2. Inte hela kapitlet, men en liten skvätt därifrån. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen. Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger. Nu fanns där 6 styckna stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten, och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till värden, och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte var det kom ifrån, men tjänarna som hade höst upp det visste. Värden kallade därför på brudgubben och sa, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Jag vill inte ta någon sorts debatt huruvida alkohol är bra eller inte. Jag jobbar i Moldavien där jag ser fruktansvärda konsekvenser av alkohol. Och det är något som jag är själv nykterist och låter bli alkohol. För jag ser hur människor till och med kan sälja sina barn när de har blivit avtrubbade av alkohol. Men jag tänker att det här berättelsen säger någonting om Jesus och hans generositet. Idag, i natt så har det blåst ganska mycket och i flera städer så saknar de elektricitet. Och då blir det problem att ha gudstjänst. I Sverige idag så behöver vi ju ström och Gud för att liksom fira gudstjänst. Det är de två grejerna som behövs någonstans. Och på Jesu tid så när man skulle ha bröllop så var det kanske vin och gäster som var de två grejerna som behövdes någonstans. Och vinet tog slut. Och då visade det lite grann på Jesu generositet. 600 liter vin, det är fruktansvärt mycket. Nästan oavsett hur många gästerna är så är det liksom, det är 5000 glas ungefär. Jag gissar att det är ganska tillräckligt mycket på något sätt. Och det godaste, det mest fantastiska. Jesus hade ju kunnat gjort ett under och se till så alla blev fulla bara, om det var det som var grejen. Men han någonstans ville visa på sin generositet. I överflöd. Oavsett om mottagaren hade förtjänat eller inte. Jag tänker det säger någonting om vem Jesus är. På samma sätt som det säger någonting om naturen som har ett sånt enormt överflöd av generösa färger och former och liksom, ja men ska man se på Gud och så funderar man, ja men det är en generös Gud som överöser oss med rikedom på olika sätt. Och så är vi kallade att göra likadant. Jag har mött en del generösa människor. Och man kan inte värja sig riktigt. Visst är det, man det är väldigt lätt att bli berörd av någon som är generös. Av någon som gör det där lilla extra till en. Jesus, han var generös med sin tid och med vilka han umgicks med. Zacchaeus till exempel, någon som han inte borde umgås med. Då tar han tid och umgås med honom. Det kostar hans status, men han väljer ändå liksom att umgås med. Så folk andra säger, men se vilka umgås han med. Jag tänker att vi är kallade att visa generositet i vår gemenskap. Vilka vi väljer att umgås med. Vilka vi strör med vår tid till. Om vi är snåla med det, då blir vi ganska ensamma. Då blir världen ganska liten. I Moldavien då mötte jag en man som hette Cornell. Han heter Cornell fortfarande, men han hette Cornell även då. Som bodde i ett hus. Och det var fullt av barn i det huset. Inte för att det var hans barn, utan för att där fick man någonting att äta, trodde jag. Så när jag kom dit till den byn, vi skulle försöka starta någon verksamhet där, så fick man höra att alla barn är hos Cornell. Och när vi gick till Cornell så visade det sig att det var en väldigt fattig man som inte hade någon mat, men han visade åtminstone barnen kärlek. Satt och sjöng med dem och hade någon gitarr och spelare liksom där. Och vi tyckte det var så, ja, det är någonting som berör en när man möter en människa som är generös. Det ger en smak efteråt som är ganska god. Det ger nästan en smak av Kristus på något sätt. Så vi ville göra någonting för Cornell. Så vi tänkte att men vi köper lite mat. Så vi åkte till affären och köpte 2 påsar med bröd och kött och lite annat. Och så sa vi, det här är till dig. Vi vill uppmuntra dig och din familj liksom. Nästa vecka när vi kom till byn så ville vi hälsa på Cornell igen. Och då möts vi av 35 barn som säger tack så mycket för bröd och kött som du har köpt. Och vi tänkte, det var ju till Cornell. Han hade ju ingenting, hans barn var ju hungriga, vi gav ju dit liksom. Så vi gör så att vi köper en gång till och så säger vi, det här är till dig. Vi vill uppmuntra dig nu liksom. Och så kommer vi nästa vecka. Och barnen kommer igen och säger, ska ni göra så här varje vecka? Och så kom vi på att det är så vi ska göra varje vecka. Och så fick Cornell bli pastor i en liten församling med barn vi startade där. Sen har vi bytt pastor, så nu heter pastorn Viktor och Alina. Och där jobbar ni också i en by som heter Brunest. Så det var starten på den församlingen. Generositet handlar inte om att ge otroligt mycket pengar. Utan det handlar någonstans om att få se världen ur ett annat perspektiv. Och det tror jag man kan göra om man inser att man har fått så mycket från Gud. För Gud visar, det största Gud gör, det är ju Johannes evangeliet kapitel 3 och 16. Så älskade Gud dig att han gav sin enda son för din skull. Så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Jag kan ibland... Jag kan ibland tänka, det finns ju otroligt många rika människor i Sverige och i världen. Och vad ska då vi göra som har så lite? Varför slår det liksom? Vad gör det för skillnad? Man tittar på Bill Gates eller vad heter de där rika människorna som säger att nej, men jag ska ge 100 miljarder till något projekt liksom. Och så tittar jag på min plånbok och funderar på vad ska jag göra? Och så i förhållande så blir det otroligt lite. Och då kan man nästan lockas att inte dela med sig. För man tänker, kanske på något sätt, ja men det här lilla, det är mitt. Jag tänker att vi har en Gud som kan göra vad som helst av hur lite som helst. Kanske är det därför i Lukas evangeliet kapitel 21 när Jesus sitter och tittar på vilka som går fram och lägger i tempelgåvan, så kommer rika människor och lägger i saker, och så kommer den här änkan som bara lägger en liten peng. Då stannar Jesus då ropar Jesus eller säger så där, Hon har gett mer än alla andra. För hon gav inte av sitt överflöd, utan hon gav av det hon behövde. Och det tänker jag att det säger någonting om ens gudsbild. Vart sätter jag mitt min trygghet? Är det i att jag har de här resurserna? Är det i att jag har den här bilen eller det här jobbet? Eller är min trygghet i Gud? Vi vet ju från berättelse i Bibeln att Gud gör vad som helst. Den här lilla pojken, Johannes kapitel 6, som har en liten brödbit och lite fisk. När han ger det. Det kunde ju garanterat inte räcka knappt till honom. Ja, några till kanske. Men när han ger det till Gud. När han ger det till Jesus. Så tar Jesus det och ger det. Så det räcker till 5000 människor. Den lilla brödbiten. Jag tänker om du funderar över ditt liv. Ja, men det betyder inte så mycket. Jo, det förvandlar liv. Det är smaken snarare än mängden som är viktig, som Gud ser. Vad har du för smak i det du gör? Hur liksom, vem är du när du gör det? Hur påverkar det dig? Jag vill berätta en liten berättelse från Moldavien. Jag som visar på den här brödbiten. Att Gud gör vad som helst. Jag var i ett fängelse. Också i Brunești. Där ni jobbar. Och skulle besöka. Det var första gången jag skulle vara där. Det var en av mina svåraste upplevelser. För det var 800 fångar. Och jag tror det var 2 eller 3 sovsalar. Man bodde ganska många i varje rum. Och det var gluggar för fönstren. Så det var liksom inte ens fönster, utan när det snöade så snöade det in. Om någon blev sjuk där inne så var det ganska tydligt att alla blev sjuka. Liksom. Och det var mycket dålig hygien och mycket enkel standard. Och så kom man in där och fick gå runt lite och titta. Och jag blev chockad, för jag hade inte sett så mycket sån extrem fattigdom. Det var som det var krig, eller det var liksom som att det var... Så jag vet att jag var dum nog att fråga, var finns toaletten? Och de bara skrattade och sa att du kommer inte kunna gå dit. Så visade de på ett hus ute på gården. På ett ställe fanns det rinnande vatten för 800 personer. Och när jag skulle gå till det här toaletthuset så var det svårt att gå fram dit, för att de flesta hade gjort sina behov på vägen fram dit. Och då när man var i den chocken så säger Vitali, som var med mig, pastor, fängelsepastor, han åker runt i fängelser och sådär. Nu ska du predika, sa han. Jag hade inte en tanke på, jag hade ju bara försökt överleva och se alla det här liksom, och så skulle jag predika där inne. Så han ropade ihop alla de här 800, det var inte alla 800 som kom, men kanske 500 eller 600, som, det fanns ju inget annat att göra liksom än att... Så satte sig där på fängelsegården och så sa Vitali till mig, nu ska du predika. Och jag visste inte vad man skulle säga. Ord blev så otroligt fattiga. Den sonen är ju fri, han är verkligen fri. Det kändes inte riktigt som man kunde stå. Alltså det var, jag kunde ju gå därifrån, de andra satt där liksom. Jag vet att jag sa att hej, jag heter Fredrik, jag är från Sverige och jag tror på Gud. Och så kom jag inte på något mer att säga. Jag skämde så fruktansvärt, så jag sa att hej då. Jag bara, jag hade jobbat i veckor på att få tillstånd att komma in där, och så var det min sämsta predikan någonsin. Det fanns inget att säga. Jag försökte ge allt jag hade, men det fanns inget. Så jag gick därifrån och skämde så fruktansvärt och tänkte att jag ska aldrig mera tillbaka till det fängelset. 2 år senare så är jag på torget i huvudstaden. Och en tatuerad man kommer fram till mig och säger, visst var du han som var på det där fängelset för 2 år sedan? Ja, det var jag liksom, sa jag. Ja, då berättade han att han hade suttit där. Och att det hade kommit en man som sa att han var från Sverige. Och det enda han hade sagt var att han trodde på Gud, så hade han åkt därifrån. Så jag tänkte, sa han, jag måste ju ta reda på vem den där guden är, för att är det så viktigt? Så jag hade hittat en bibel och jag är kristen och idag går jag bibelskola. Nästa månad så ska jag starta min första församling, sa han. Så i norra Moldavien idag så finns det en församling. Tack vare min sämsta predikan någonsin. Tänk, när vi ger det vi har till Gud, ja, men då gör Gud vad som helst av det. När du ger ditt hjärta till Gud, när du ger din ekonomi till Gud, när du ger din tid till honom, du kan tycka, men det är ingenting. Nej. Men Gud gör vad som helst av det du ger till honom. Jag vill avsluta med att säga att Gud, han vill vara generös mot dig. Han vill ge dig gåvor. Han vill visa att han älskar dig. Inte för att du har gjort dig förtjänt av det, utan för att han älskar dig. Så ta emot hans välsignelse och hans gåvor och hans kärlek. Och på så vis så kan vi ge det vidare till dem vi möter. Kan vi be tillsammans? Tack Jesus att vi får tro på dig. Och att vi får veta att du är en generös Gud som älskar oss. Tack för att du gav allt. Det kostade dig ditt liv. För att vi skulle kunna få den största gåvan av allt. Och tack Jesus att du vill förvandla människors liv. Genom vår generositet, genom det vi gör, genom att vi kan få bli använda av dig, Herre. Använd oss. Hjälp oss att förstå att det lilla vi gör, det kan betyda mer än ack så mycket pengar från en rik människa. Din matematik, Gud. Tack för den, Herre. I Jesu namn. Amen.